Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Fotbollskanalen On Tour, din är på privatresa i Paris. Det är inte illa.
Nej, det går bra nu som man brukar säga. Han lever väl livet, vad det verkar, medan vi andra knegar på.
Ja, precis. Men det är han väl värd. Men det är ju, man saknar ju honom här för att man vill ju ändå ha en lite torrare analys ibland, eller?
Man vill ha någon som kör sarg ut och ett kryss två.
Ja, precis. Jag såg att Pontus Wernbloom var trött på Tobias Hussein i deras podcast Ljugarbänken, att Hussein körde ett kryss två. Det är ju inte roligt.
Nej, jag har lyssnat på den några gånger och den är bra och de är roliga och han är väl lite som han var som spelare, lite mer rakt på sak får man säga, Wernbloom.
Ja, Hussein lindar in det mer. Men om vi hoppar rakt in idag fredag så publicerades ju i morse en intervju med Peter Wettergren. Egentligen tog du i mål det du släppte förra fredagen. Det hade ju antytts i Aftonbladet av Jan Andersson att man skulle skifta lite spelsystem. Nu hade du hört att man ska skruva på det och träffade Peter Wettergren och han öppnar för det.
Ja, nej, men han var ju väldigt öppen med hur de har utvärderat VM-missen här när de förlorade mot Polen och sådär. Och det kommer bli förändringar i deras spelsätt. Och jag tror kärnan i allting handlar om att visst, de är nöjda mot resultat de har gjort mot bra nationer, men de är inte lika bra hur de har gjort mot sämre nationer. Så jag tror att mot låga försvar som mot Georgien till exempel, att de känner att de har varit för ineffektiva, att de vill vara bättre i de matcherna helt enkelt. Därför kommer de att byta lite grann.
Ja, och det är ju, jag gillar ju att Wettergren är lite klädsamt, men att han på något sätt sätta ord på att men de har inte gjort det bra mot lag som har varit sämre rankade, där Sverige skulle ha lite större krav, ingen effektivitet, men just har ju gjort det bra mot starka motstånd. Så att det är väl det att man lägger till någonting till arsenalen. Man kanske behåller samma spelsätt om man möter ett Spanien eller ett Italien, men om man möter ett lag som Jorgen och liknande, det är då man ska skruva till det, eller?
Absolut, tror jag så. Han pratar väldigt mycket om att man kan spela, att man inte ska ha ett spelsätt och that's it, utan att man kan ha ett system för anfallsspel och ett annat för försvarsspel. Så jag tror att han mellan raderna är inne på när de möter sämre rankade lag, om man säger så, att han vill spela 4-3-3, för de kommer inte rucka på den här fyrbackslinjen, vilket Janne sa i den här Aftonbladet intervjun också, de är flinka. Så jag tror 4-3-3 anfall, och sen så pratar han om att man kan spela annorlunda då i försvar, och då är man kanske att man går tillbaka med sina yttrar och spelar 4-5-1 i försvarsspel då.
Hur öppnade han kring spelare? Alltså, för att det försvinner ju lite spelare. Bara häromdagen så försvann ju Marcus Danielsson vad talar, ser han några spelare i Allsvenskan som kan komma in liksom i nu när det går in i Nations League? Vi ska ju säga det att det är på onsdag 12.00. Numera har man flyttat till huvudsponsorns högkvarter i Solna. Så 12.00 tar Janne ut truppen till Nations League där man möter bland annat Serbien hemma, Norge både hemma och borta och Slovenien borta.
Jag tror från Allsvenskan, om vi ser på den, så tror jag det blir svårt att komma med. Men jag tror att min känsla är nu den här spelaren skadad just nu väl, men jag tror att min känsla är att Peter Wettergren gillar Oskar Lewicki väldigt mycket, och i ett, om de bygger om här nu och ska spela med tre centrala mittfältare, då är väl känslan att Oskar Lewicki kommer passa i det systemet. Så jag tror att han har en given plats i en trupp
Ja, om man får ordning på sina skador, det är ju det som är problemet.
Så tror jag att han kommer komma med. Sen så pratar Wettergren också om spelare som står liksom så här, som är med i U21-landslaget och som Bilal Hussein lyfter han väldigt mycket. Han har ju varit väldigt bra i AIK och han lyfter även Hampus Findell i Djurgården.
Ja, det blev ju faktiskt en intressant trupp och vi ska ju understryka det här nu att man kan ju tycka vad man vill om Nations League, men där ju Sverige då möter Serbien, Slovenien, Norge. Men Nations League blir liksom grunden till sidningen inför EM-kvalet. Det ska lottas i höst efter Nations League är färdspelat i oktober i Düsseldorf tror jag. EM är ju Tyskland, det är ju 23 platser på spel. Tyskland är ju så att 23 platser och det är ju 54 länder nu i UEFA. Ryssland är struket. Och vinner inte Sverige gruppen så trillar man troligtvis ner i tredje sidningspott. Vilket innebär att man antagligen då, eller man får två bättre lag. Och det troliga är att det kommer vara två platser som finns på spel i varje grupp. Och kanske sen då så finns det ju, kommer det finnas fyra platser till playoff. Och de kommer inte Sverige ha en chans på eftersom man inte har vunnit sin grupp. Så att Nations League är ju otroligt viktigt.
Ja, och det trycker han ju på Wettergren också, att det, man kan inte förändra världen med det här nya spelsättet. De ska på två dagar få två träningar på sig innan det är skarpt läge och match då, en försvarsträning och en anfallsträning. Så det blir väl små saker de kommer att liksom köra i första matchen då, ändringar, men...
Ja, det blir ju, och det är ju ett sånt tajt schema, precis som du säger. Det är ju mycket tajtare än ett mästerskap. De samlas då 30 maj, redan torsdag den 2 juni spelar de i Ljubljana i Slovenien, det vill säga de ska träna, de ska resa dit, sköta presskonferens, sen tillbaka till Stockholm. Kommer de tillbaka till Stockholm natten mot fredag? Redan söndag väntar ju Norge, ett glödhet Norge med Haaland, Ödegaard och som ju säkert är också lite revanschsugna och lappa till Sverige på Friends Arena. Och sen fyra dagar senare är det Serbien, inte heller något lätt motstånd med skyttekungen från Championship, Fulhams Mitrovic är det väl, som räknade in 43 mål eller något. Och sen är det Norge borta innan man går på lov. Och det är ju bara... tre dagar senare, det är otroligt tajt.
Ja. Ja, det är Norge-matchen där, den lockar ju får man väl säga. Och Wettergren berättar, i och med att han har jobbat med Ståle Solbacken i Köpenhamn, att de är nära varandra och att de liksom innan de lottades mot varandra så pratar de jätteofta. Men efter de har lottats mot varandra så pratas de inte mer. Så att det ligger väl något i den matchen.
Ja, det gör det verkligen. Och jag menar alla de här, eller kanske för bort Slovenien lite i hörnet. Men jag menar både Norge, Serbien och Sverige kommer väl vilja säga att dels att man vinner gruppen för att få bättre sidning i lottningen. Men också få den här bakvägen. För att det troliga är ju att vinner man sin grupp och är dessutom på B-nivån, då såg man ju förra vändan att de flesta från A-divisionen gick rakt in. Samma på B-divisionen gick rakt in många. Det vill säga att det var en hyfsat lätt väg via playoff om man då inte klarade. Så att det gör ju att det här Nations League, just i när det är VM-kval och hänger ihop med det så är det inte lika bra. Men när det är EM så tycker jag att Nations League är en extra krydda för att de här matcherna är ändå någonting.
Jag håller med. Om det blir 4-3-3, Olof, så tror jag, min känsla är att Emil Forsberg kommer att flytta in mer centralt så som han spelar i Leipzig som en tia. Tror du att de ger Jesper Karlsson chansen direkt till vänster?
Det borde de ju göra på något sätt. Jag menar, det finns ju ingen som är formstarkare. Visst, han spelar i nederländska ligan som är sämre, men han har gjort det otroligt bra i AZ och är ju en av de poängstarkaste spelarna i liga som ändå innehåller en del bra lag, så att det är klart att de måste satsa. Han måste ju få lite mer chans att visa vad han går för i landslaget och han kan ju spela just som en offensiv på en kant. Men och jag såg ju Tottenham igår och det var ju inte Dan Kulusevskis starkaste match kanske, men det är ändå han som slår inlägget som ledde till en straff som var så farlig. Och jag menar, vilket otroligt lyft har blivit för honom att lämna Juventus där Allegri inte använde honom till att gå till Tottenham. Conte som nu har liksom hugg på en Champions League-plats och där han ju spelar hela tiden med Son och Kane. Och jag menar, han känns ju glödhet att gå in i ett landslag.
Absolut, och någonting som har imponerat på mig med honom, att man vet ju att Dejans offensiv är bra, men som matchen igår och även mot Liverpool när de är tillbaka pressade, gör ju ett oerhört jobb i defensiven också, har ju blivit en bra försvarsspelare tycker jag.
Ja, jag håller med. Däremot är det är ju oroande med Isak, Alexander Isak, som inte alls är lika stark denna säsongen, och även i de bakre regionerna. Nu försvann Marcus Danielsson. Det är ju svårt att se den givna mittbacken bredvid Victor Nilsson Lindelöf.
Absolut. Där är väl nästan Sveriges största problem och har varit så ett tag också. Men är det Jocke Nilsson eller som är bredvid Lindelöf?
Som flyttar till USA, St. Louis. Det är ju klart de flög in Gustav Svensson och liknande. Men det är möjligt att det är han som är lösningen. Men det känns inte riktigt hundra. Det tycker jag inte. Jag tycker inte man har någon riktig. Och då kan man ju säga att... Jag kan ju inte påstå att jag tyckte att man kanske skulle tagit ut Denis Hadzikadunic alldeles för tidigt. Men jag menar både Anel Ashmehodzic, som i och för sig nu har haft hamnat lite tungt i Bordeaux, som ju verkar åka ut från franska ligan. Och att en del av de mittbackarna har försvunnit som hade varit gångbara. Pontus Jansson gör det bra. Jag tror i och för sig Anna Andersson är inne på det, att kanske var det för att han la av med landslaget, fick lite lugnare perioder som gjorde att han hittat rätt i Brentford. Och Brentford också spelar på ett sätt som passar honom bra. Att de spelar ju ofta med tre mittbackar. Det kanske passar Pontus Jansson bättre än att spela som två.
Alexander Milosevic kanske. Han har varit stark i AIK.
Ja, nej, men det är väl en år. Jag menar, han har ju varit på gränsen till landslaget. Så att på onsdag 18.00 och sen är det då samling den 30 maj, så att de tar ut truppen i rätt god tid. Man kan kanske tänka sig också att de tar ut en lite större trupp med tanke på att det är så flitigt matchande. Janne Andersson trodde ju knappt att någon kunde spela 90 minuter i alla fyra matcherna. Så att det kommer väl hända saker.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I allsvenskan så måste man ju ändå hoppa till rysarmatchen i Sundsvall. Degerfors som vände. Det är ju två lag som kanske inte rosat marknaden. Degerfors hade låg under med 2-0 när Saidi kom in och skickade in tre mål på rätt kort tid, sänkte Sundsvall och sänkte sen alla som hade kritiserat Degerfors.
Jag kan också dra åt helvete, men jag gillar den här rullade, att de har eldat igång sig och stört sig på att folk inte har trott på det. Nej, men jag gillar det på något sätt, att det har lyft dem. Det går inte att göra annat än gilla.
Nej, sen kan man ibland kanske hade det varit smidigare att ligga lite lågt ibland, men jag fattar ju också att man de har blivit provocerade av att mycket negativa rubriker, de sparkade sin utrikesminister Marcus Birro, att mycket negativt, och det blir ju en laddad match nu på Stora Vallarna när Helsingborg kommer, som det är ändå lite frågetecken. Jag har en släkting i Helsingborg som går och ser matcherna, som smsade mig i frustration efter senaste förlusten att HF måste ha fel tränare. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, för att det är ju Jörgen Lennartsson är fotbollstränare, inte trollkarl. De har ju ett rätt svagt material också.
Ja, och han har ju, nej men det här grundorganisation och allt sånt, det gamla lite grann, har ju Jörgen Lennartsson visat tidigare att han är bra på, och jag tror för en nykomling som inte har det bästa materialet i Allsvenskan så behöver inte han vara fel för att rädda kvar
nej,
dem kanske.
Det får man väl ändå säga. Jag kan fatta att om man är där och man är årskortsinnehavare att man vill ha lite mer underhållning, men om man backar några steg så i Helsingborg, det enda viktiga för dem är ju att hänga kvar, få liksom snur på organisation, få in lite mer tv-pengar. Alltså, att hänga kvar är ju det enda viktiga. Ha tre lag efter sig helt enkelt.
Ja, och då tror jag att han är rätt person för det jobbet, och jag tror att han kan rädda kvar dem också, Lennartsson.
Men vi får se vad Saidi har att säga när HF kommer. Kanske att blir att alla ska fara åt helvete igen, eller?
Ja, men det var ju trots allt en nykomling som de slog Degerfors. Så jag förstår jag det sköna i det. Och nu möter de en nykomling till, och den ska de ju också
hemma, framförallt.
Ja, så att, och det är lite för tidigt att säga att jag vänt för Degerfors. Man vill nog se dem mot den andra nykomlingen också på hemmaplan. Får vi se.
Men man vill ju inte tänka på ångesten i Sundsvall. Den kan vi ju lämna där här. Ett kamratgäng som ju har det tungt, får man säga, rubrikmässigt, spelmässigt och annat, är ju Blåvitt, IFK Göteborg. Förlust igen, tre raka förluster, och så hela stöket kring Tobias Sana, och där, när man lyssnar på ljugarbänken där två av de gamla medlemmarna i Fika-ligan, Pontus Wernbloom och Tobias Hysén, de trodde ju inte att Sanna gör en minut till, och var ju rätt hårda ändå, får man väl säga.
Det får man absolut säga, och det hade varit intressant att veta hur mycket de vet.
De vet mer än vad de kan säga i sin ljugarbänk.
Absolut, det skulle jag tro. Men det går ju lite i det som vi pratade om förra veckan, att efter matchen, efter förlusten mot AIK, hur spelarna i IFK Göteborg var när de kom ut till media, att vi hade å ena sidan Sanas gäng då med Jallova, Jesh, Karneil, som var ju väldigt öppna, vi saknar Sana, vi vill ha tillbaka honom och sådär. Å andra sidan så kom Bjärsmyr och Marcus Berg ut, och då var det inte riktigt samma tongångar, utan det är vi kan inte prata om ifall vi saknade honom, det vet man inte. Vi kanske saknar Sebban Eriksson också, sådana grejer. Då var det mer det snacket, så att jag tror att det är lite splittringar kring Tobias Sana i IFK Göteborgs trupp.
Ja, och det är ju inte konstigt alls, för jag menar, så är det ju på, även så är det i fotbollslag, så är det på andra arbetsplatser och liknande, att det blir så. Hur trygga tror du Håkan Mild och Micke Stare är i detta, liksom att de kanske inte var så bra som resultaten var i början. Vi var ju inne på det i förra veckans podd. Så dåliga som de är, som resultaten visar nu med tre förluster, är de kanske inte, utan det är väl kanske den helheten, att det kommer svaja helt enkelt. Tror du att de är trygga, Stare och Mild?
Det tror jag inte att de är, och speciellt inte efter det här med San också. Det var det sista de behövde när de ska bygga om och bygga nytt och bygga sitt IFK Göteborg, och efter alla turbulenser som har varit med alla byten på olika poster och den här Colbane-grejen som var förra året. Det är ju klart att sådana saker stör, och när de ska få lugn och ro och försöka göra bra resultat, så kommer den här grejen efter tre raka förluster också. Det är klart att det stör.
Ja, det gör det verkligen, och man kan ju säga att det är en otroligt viktig match på söndag. Varberg, det kan ju bara bli tre poäng för att det ska bli lite lugnt. Sen har man ju Elvestico, Elfsborg borta påföljande söndag. Sen har man ju lite lättare motstånd med Sundsvall, Sirius, förlåt er att jag klassar er som lite lättare motstånd, Degerfors. Alltså framförallt Degerfors-matchen är ju efter uppehållet, men fram till uppehållet har man då Sundsvall, Sirius. Det känns ju som att på de fyra matcherna att man behöver vara 9 poäng hade man väl velat ha.
Absolut, de måste studsa tillbaka nu efter tre raka förluster.
Och jag menar, var de hemma, Sundsvall hemma, det ska ju vara 6 poäng.
Ja, nej, men nu måste de studsa tillbaka, och annars tror jag det blir lite jobbigt där.
Malmö FF förlorade lite överraskande första gången mot AIK på mycket länge, och har de passerat gränsen för så mycket skador de kan ha? Vi har ju tjatat om Malmö FFs breda trupp och att de kan fylla på, men nu känns det som att gränsen är lite passerad, att de inte riktigt har den, kan hålla kvaliteten, eller hur?
Nej, samtidigt så var det ju ett tuffaste de kan möta kanske i AIK borta. borta. Så att, ja, men lite både också där. Det är klart att skadorna på väldigt bra spelare påverkar, men sen så, det var ju inte den bästa matchen att spela med de tunga skadorna. Jag tror att, jag tycker ändå att de gjorde en helt okej match, och det var, om man ser till svenska tävlingsmatcher, så var det Malmös första förlust sedan Mjällby i oktober förra året. Så att nej, men jag tror att, en stor del förklaringen låg på att visst skador och just att möta borta AIK då.
Ja, och sen känns det att Milos Milojevic, att han, för honom är ju naturligtvis cupfinalen otroligt viktig, att man inte vill chansa med spelare i det här läget. Hade det varit en match där en titel stod på spel, kanske fler av de skadade spelarna. Nu har man ju, man är ju inne i ett otroligt tufft schema. Jag menar, det var inte så länge sedan man var här i Stockholm och mötte Hammarby. På måndag är det Djurgården. Då har jag för övrigt en poddintervju med Anders Christiansen som kommer ut på måndag. Men då är det ju liksom den laddade matchen mot Djurgården. Därefter är det Häcken hemma, som ju är liksom också ett lag som vill ha ambitioner i toppen. Sen är det cupfinalen, så att, och så direkt Degerfors borta efter cupfinalen. Jag tror att man bor över här i Stockholm. Man spelar cupfinal torsdag och så Degerfors innan man sen går på semester, så att man har ett otroligt tajt schema.
Ja, och det är klart att det här med alla skadorna och spelare som har haft lite problem. Jag tänker på Martin Olsson till exempel, som jag pratade med honom efter matchen mot AIK här, och då frågade jag varför han började på bänken, och då sa han nej, men jag tror de ville vila mig lite grann, för vi har så tätt spelschema och cupfinalen och allting. Så det är klart att det stör också, det här täta spelschemat, att de inte vågar starta med vissa spelare som de helt säkert skulle vilja köra med.
Ja, och där är det ju, de har ju så många grejer på sin tallrik så att säga, med cupfinalen. Och sen får man ju en liten ledighet under i början av juni, innan man sen ska liksom, för sen börjar ju juli det här playoff eller kvalspelet till Europa, som är en viktig beståndsdel, där de vet att de har oerhört stora chanser och möjligheter att ta sig till något av gruppspelen, oavsett om det är Champions League, Europa League eller Europa Conference League. Man ska ju veta att alla som följer UEFA-ranken som ligger nu med, han var ju ett kort tag hos oss, men är på Fotboll Skåne oerhört initierad, oerhört skicklig. Han tog direkt fram då när Villarreal åkte ut mot Liverpool att det var bra för Malmö FF. De är besidade i tredje kvalrundan, vilket ju är en fördel. Men han flaggade också för att det finns osidade lag som är bra. Bland annat Bode Glimt exempelvis, som troligtvis blir osidad. Så att det kommer ju bli svårt, men det är ju det som gör att Milos måste variera helt enkelt och kanske spara en del spelare som han inte vill chansa på.
Ja, nej, absolut. Men var det inte lite larvigt av alla Malmö-spelare som kom ut efter förlusten mot AIK och menade på att det var tur och Djurgården är tuffare lag än AIK?
Jo, men det känns som att fotbollsallsvenskan glider lite över åt SHL. Att man liksom, ja, men lite där, framförallt mellan de lite större lagen, att det gärna munhuggs lite. Och jag kan ju tycka att det är lite kul, men jag håller ju med att de flesta som såg matchen, det är klart att det ena målet var ju lite tur, men AIK gjorde en oerhört stark insats. De är fruktansvärt tunga att möta, och i någon sväng har väl Malmö vunnit och haft lite flyt, eller vad man nu säger, att man jobbar sig till de marginalerna.
Ja, nej, men det går att peka på flyt på målet, men kolla innan första målet hur han, Mendes, högerbacken, gör så att Birmančević får glida iväg, eller liksom han fintar ju bort honom rätt snyggt innan han drar bollen som styrs in i eget mål och sådär. Jag tycker inte AIK ska be om ursäkt för
absolut
sin seger.
Nej,
jag tycker att de gjorde en bra match, och framförallt han är högerbacken som ju har fått chansen nu istället för Micke Lustig när han har varit skadad. Joe Mendes, som ju kom från Hammarby 19, och han har varit riktigt bra.
Ja, vilket fynd, och det kan man misstänka Tobias Ackerman. Han var inne och rörde om i presspacket, eller hur? Scoutingchefen i AIK.
Ja, men då var det med en annan spelare. Men han, du har helt rätt att han kom ner efter matchen och var ju väldigt glad efter segern mot Malmö såklart. Och då hade han ju läst i media som hade skrivit om, det var skotska uppgifter,
det är tror skotska uppgifter.
Att Celtic vill ha Hammarbys vänsterback Mohamed Diaz. Och då började han ropa på någon i media, jag vet inte vem det var riktigt, men att Hur kan det stå i media om att Celtic vill ha Hammarbys vänsterback? Har de inte varit och kollat på vår vänsterback och de menar nu Erik Othén och då de borde väl vilja ha honom istället och sådär. Så han var lite uppjagad för det där ryktet.
Vad tror vi? Är Celtic här och hugger eller är det en tidningshang? Jag såg något att Jesper Jansson tonade ner där kring att Celtic var inne och hög. Vad tror du?
Svårt att säga, men det känns ju inte orimligt att Celtic vill ha Mohamed Yahassi. Jag tycker att han har gjort det bra över tid nu i Hammarby och hans nästa steg är, men det känns väl som ett rimligt steg Celtic tycker jag.
Ja. Och apropå både AIK och Hammarby, det är ju derby som väntar dem emellan som ju är det är ju alltid häftigt med derbyna i Stockholm. Det är dessutom som det ser ut nu, tabellen. Ettan mot tvåan, så det är ju en seriefinal. Sen hinner du ju innan söndag spela så att någon kanske kan gå om. För det var någon som lappade till mig när jag skrev att det var en seriefinal mellan Hammarby och Malmö. Men då hade ju Mjällby spelat före och hunnit gå före. Så att, då gjorde jag fel. Men vid inspelningsskedet så är det en seriefinal. Vad är känslan? Vem tar det?
Ja, ska bli som Martin här nu då? 1-2. Nej, men jag tror, alltså, ser man till de senaste matcherna så har ju AIK de här 1-0 och 2-0 segrarna. De är ju ruggigt svåra att få hål på och när de gör första målet då är de ju oerhört bra på att stänga igen matcherna. Så om jag ska gissa så gissar jag att AIK tar det.
Ja, och Hammarby åkte på en smäll, Kalmar FF stryk borta och ja, det var inte så glada miner i Hammarby-läget efter den matchen. Kom inte riktigt till mot Henrik Rydström. Jag har ändå en känsla av hemmaplan kan avgöra för Hammarby. Så jag går inte hela vägen till, jag tror nog faktiskt på ett oavgjort resultat.
Ja. Jag hajade till på laguppställningen när Jehas var, han var väl avstängd i den här matchen mot Kam. Och det har väl varit så innan när han ska ut att de har inte riktigt litat på Dennis Widgren som de har den andra vänsterbacken.
Han som
var
utlånad till Sirius förra säsong.
Då slänger de inte in honom. Nej. Fast de har honom på bänken och nu gick han till och med. Då har de istället kört Simon Sambe, flyttat över till vänster då, och kört Kurtulus höger. Men nu gick han till och med, ändrade om helt och körde Björn Paulsen in och en trebackslinje. Det förvånade ju för sett till hur målen kom till också och vad han gjorde i halvtid. Nej, men då tog han ut Paulsen och satte in Widgren direkt. Det var ju lite som att dumförklara sin egen laguttagning, kändes det som.
Om vi ändå fastnar vid Hammarby så var det ju Willot Svedberg har ju haft en oerhört stark vår och var ju på väg rakt in i kriget höll jag på att säga. När han skulle till Lokomotiv Moskva, den havererade ju där och det var ju tur för alla inblandade. Nu hade Aftonbladet, Disco, Daniel Kristoffersson att La Liga-klubb la bud. Du kunde precisera in det till Osasuna från Pamplona som var de som var intresserade. Ska han gå i sommar tycker du, Svedberg? Om vi liksom bortser från det ekonomiska som man fattar är på ett annat sätt.
Ja, det beror helt på till vilken klubb som han hamnar i då. Men jag hade gärna sett honom i alla fall ett halvår till i Allsvenskan och slå igenom riktigt här. Nu tycker jag när jag ser honom att visst, han är en jättestor talang och har bra offensiva egenskaper och sådär. Men han känns ju fortfarande lite i vissa situationer, sådana här dueller och nej, men han känns lite valpig, lite juniorig fortfarande och jag hade gärna sett honom ta ett ännu större kliv här för att verkligen vara redo att komma ut, för det är ju inte lätt att komma till en Osasuna som ligger nia i La Liga.
Nej, och det är ju det jag inser att man får en helt annan utbildning, för att jag menar, man kan ju säga att Borussia Dortmund var på en annan nivå, men när Alexander Isak gick dit och man får liksom, man tränar med bättre spelare, man får upp, det finns ju naturligtvis den delen, men jag hade ju hoppats att Hammarby som har pengar efter att ha gjort sina försäljningar, det är ju en annan sak om de hade haft kniven mot strupen ekonomiskt, det har de inte. Jag hade ju gärna sett att de hade hållit i lite och att han fick köra en hel säsong. Sen är det ju svårare att flytta i januari och man vet inte, det kan komma en skada. Jag förstår alla de parametrarna, men jag hade ju gärna sett honom stanna och ta en ännu starkare och tydligare roll och ja, ta det där klivet. Jag tycker, inga jämförelser i övrigt, men jag tycker det har varit liksom coolt hur Haaland de har haft lite is i magen när de har gjort sina affärer. De flyttat till Salzburg. De har hela tiden fått inskrivet i sina avtal att vi har en klausul ut när man flyttar till Borussia Dortmund. Och visste de. Man kan ju säga att hade de inte varit så övertygade om kapaciteten hos spelaren. För även Haaland hade ju kunnat bli allvarligt skadad. Men jag tycker det var lite coolt. Nu flyttade han ju ut jättetidigt också från Norge. Men jag känner att La Liga är ett för stort steg.
Nej, men jag håller väl med. Hur mycket tror du att det har, eller så här, att Hammarby, det rycker i fingret att trycka på den här säljaknappen med tanke på det du säger också, att det han har gjort nu, han har gjort 5 mål på 6 starter och att han är inne i det här stimmet och att man kanske känner, jag har sett till åldern också, att om man inte säljer, att fan, kanske inte är det stimmet och det flowet sen, och det kanske men ska man ju maxa beloppet och dra in, så kanske det är nu då, när han har varit i det här målstimmet också.
Ja, så är det ju naturligtvis, och det finns ju en så kallad premie på riktigt unga spelare, att det är det folk är, eller klubbar är villiga att betala för. Jag menar, han är född 2004, har alla liksom möjlighet att, och har fått en sån stark start, lättare att sälja på sommaren också. Jag kan ju förstå att Jesper Jansson och de vill trycka på knappen, och de vet att det kanske ramlar in 40 miljoner eller något liknande, man kan få vidareförsäljning och liknande, och jag menar, han kommer ju vara ekonomiskt säkrad och för lång tid framöver med ett kontrakt med en La Liga-klubb och säkert olika parametrar med att kunna komma vidare och så, men jag hade på något sätt ändå hoppats att han har varit kvar, kanske drev Hammarby till ett SM-guld eller liksom spelar en riktigt tongivande roll där, men jag inser att det är otroligt svårt när det ligger ett kontrakt framför en med stora pengar.
Det var ju lite humor. Jag var nere i Malmö och satt i pressrummet där inför Malmö IFK Göteborg när laguppställningarna kom, och man hörde sucken som gick i det pressrummet och scouterna som började old boys, old boys. It's only Wilhelmsson, it's only Wilhelmsson. Så det är på tal om det här med att de bara tittar väldigt mycket på ålder då.
Ja, nej, men så är det ju verkligen, och jag träffade ju Sebastian Larsson i denna vecka som kommer lite längre fram. Vi använder ju en liten del inför matchen mot Malmö, men där pratar han just att de har inget mellansegment i ålder i sin trupp. Det är ju samma lite med Malmö FF, att ja, men det mellansegmentet försvinner iväg ut, och det är en del äldre hemvändare eller som inte kommer iväg eller får tillräckligt bra bud, och så har man kanske några unga som där alla på något sätt vill iväg. Jag hoppas stanna, Williot. Stanna, eller hur?
Absolut.
Vi måste ju runda av med lite IFK Norrköping. 3 raka segrar. Totte Nyman är igång. Smyger de med på allvar eller är det en falsk gryning?
Jag tror att de smyger med på allvar faktiskt. Det är klart att det var en missräkning, det här svaga starten som de gjorde med den stora plumpen då i premiären hemma mot Varberg. Men sen så mötte de ju liksom AIK på bortaplan, Djurgården på bortaplan. Ja, Häcken 1-1, alltså inte så enkla matcher, men nu har de gjort det de skulle. De slog Kalmar borta, de slog Värnamo hemma, de slog Helsingborg borta, nu har de Sundsvall hemma, den ska de också vinna.
Men sen kommer två test som
sen
måste...
Sen kommer två test, men nu har de gjort det, nu är de på väg att göra det de var tvungna att göra. Nu har de räddat sig själva lite grann och vänt på den här tränaren. Men, som du säger... Man vill ju verkligen se dem här nu mot Hammarby borta och mot Elfsborg hemma. Där är det riktiga testet för att se var lite grann var Norrköping står.
Ja, precis. För att det är ju det att ska det verkligen vara något på allvar, så måste man ju lugga även sådana liksom storlag på poäng och helst vinna, för att liksom dels krympa avståndet till Hammarby och kunna göra någonting av det. Så att det är... upp till bevis och se vad Rickard Norling kan trolla fram i det här. Men de lever och de är med, och som sagt, det är full allsvensk omgång som vi har mycket fokus på. Mjällby, Värnamo, Sirius, Elfsborg då imorgon, och sen Hammarby, AIK, Häcken, Kalmar, Degerfors, Helsingborg. Den får de inte förlora. Då kommer jag få sms av min släkting som undrar om Jörgen Lennartsson är rätt tränare. Blåvitt, Varberg, Norrköping, Sundsvall och sen då på måndag Djurgården, Malmö. Ja, det är lite häftigt. Och så har vi Jan Andersson. påföljande onsdag helt enkelt. 12.00. Och frågan är nu om du vill köra På spåret solo. Det är ju så himla... Jag kan ta en riktigt enkel variant. Det är från hovleverantören.
Ja, kör.
10 poäng efter Valhall.
Vad är det för ämne?
Vilken förening?
Ja, det är, jag höll på att skita det för att sätta mig. Ja, okay. Vilken förening?
Vilken förening? Efter Valhalla IP är detta lags arena den andra i Sverige med konstgräs. Så Valhalla var ett. Åtta poäng. Denna förening bildades 1970 genom en sammanslagning av fyra klubbar. Det är helt tyst.
Kör.
Och 6 poäng. 1989 var man nära att gå upp i Allsvenskan. Man ledde länge sin Division 1-serie men kom till slut trea efter Hammarby och Vasalund.
89? Ja. Ska jag chansa? Jag säger Frölunda.
Fel.
Vilken var det?
4 poäng. Med deltagandet i Intertoto-cupen 1992 blev man det nordligaste laget i Sverige att någonsin delta i Europacup-spel. Europacup, men Intertoto.
Ja, fortsätt.
2 poäng. Stridsman och Lanto är några kända namn i fotbollsföreningen som spelar på det av många lag hatade konstgräset på Lombia IP. Kan du det?
Ja, men jag tänkte att det var Gävle.
Nej, Kiruna FF.
Är det Kiruna? Nej,
inte ens jag hade tagit den. Hovleverantören.
Varför kunde du ta den här? Det var riktigt taskigt när jag sitter där själv och ger mig Kiruna.
Hovleverantören, som jag faktiskt träffade i Örebro igår.
Är det så?
Jaja, hovleverantören dök upp. Och han levererar. Jag trodde den var lättare, Sundberg. Jag ville ge dig en bra start på helgen.
Fruktansvärt taskigt var det.
Martin, var är du?
Nu sänkte du min helg helt.
Ja, precis. Medan Martin ligger och ruvar på ett lyxhotell i Paris.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.